Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Hallå där, köp blåbär. Hallå
happy
där inom till
year.
Köp lingon.
Sill.
Snart är det ett nytt år.
Nej, men det är så snart. Fan, vi är så bra på de här tematiska ingångarna.
Ja, det är vår starkaste sida.
Det är verkligen det.
Nu är det den 30 december.
December.
När det här släpps.
Och
vad gör du just nu? Det vill säga klockan 01:00 på natten. Natten till. Då är det nästan kanske typ exakt, alltså vid tiden som det här släpps, som jag, 5 år sedan som jag och Marcus blev tillsammans.
På nyårsnatten.
Men på natten till nyår.
Ja, mysigt.
Fulla och glada.
Vad härligt. 5 år. De åren har swishat förbi.
Ja.
Vad mysigt.
För då hade du, då hade du och jag ju, alltså jag, då är det, ju 5 år och några månader sedan jag flyttade till Stockholm.
Ja.
Och du och jag
hade haft vårt stapplande första möte.
Jag hade just börjat komma över det. Så även du, kanske?
Typ inte, jag tänker på det varje dag. Londreus.
Men det roliga med det att du trodde att jag hette Londreus var väl att du sa det med sån självklarhet.
Ja! Alltså, men jag kan ibland så, jag som är så otroligt osäker kring många saker.
Fast kan du också ganska säker på många saker. Alltså du är inte en osäker person.
Nej, ingen osäker person.
Väl så här. Du gör ju först och sen
och
blir
sen,
osäker.
Exakt.
Sen får du ångest.
Exakt så. Och det var väl precis det som hände i det här fallet också.
Ja, jo. Att också hade, för att du sa fel då.
Exakt. För det är det jag ofta gör. Säger fel.
Jag tycker nästan alltid du säger rätt.
Ja, tack.
Och vet du vad? Du gjorde mitt namn bättre.
Nej, det var inte det jag gjorde.
Jo, det blev så coolt.
Men alltså, jag undrar liksom vad jag fick inspiration från, för jag vet inte om jag har...
Cambrinus.
Kanske. Good times.
Good times.
Ja, nej, vad, precis. Du är i en stuga i Småland.
Japp. Som har badtunna och bastu.
Jävla verkligt lyx.
Som jag och Fanny, som jag har, som är en av mina äldsta bästisar, som, varje gång man säger så låter som hon är så gammal. Det är hon inte.
Hon är väl yngre än du?
Hon är yngre än jag. Som vi genomgående kallar det här huset för vårt småländska paradis.
Ja, underbart. Var i Småland är det?
Jag kommer inte ihåg.
Nej,
paradiset.
I Smålands djupa skogar.
Men det är kul, för när jag kollade runt då, jag var ganska inne på var i Småland, för att jag och Marcus åkte igenom Småland i somras, så tyckte det var himla toppen. Och det är kul för att alla stugor utgår från typ hur långt det är till Astrid Lindgrens värld. Alltså det är liksom så man mäter avstånd. Så det här var kanske så 6 mil från Astrid Lindgrens värld. Alltså, det är det enda jag vet om att det låg.
Men jag och min syster, vi brukar alltid skoja med varandra. En sak att dricka till, tack. För man kan känna igen sig så mycket i den känslan av att man bara klunkar i sig läsk och så vill man ha en till.
En god till.
En sak att dricka till. Så fort någonting är gott så brukar jag säga så. Och Oscar har snappat upp och uppskattat det skämtet också.
Bra. Mm.
Det är kärlek.
Det är verkligen kärlek.
Men det låter väldigt mysigt.
Vad gör du?
Jag är, om allt blir som det ska, hos några goda vänner på deras landställe i Sörmland.
Fina Sörmland.
Det är ett underbart vackert ställe som de det är faktiskt Kalles föräldrars ställe som vi då får låna. Det är väldigt, väldigt mysigt.
Härligt.
En gammal prästgård. Otroligt fint.
Kommer du ha några nyårslöften?
Nej. Jag har gett upp det där för länge sedan.
Vad är det ditt dummaste nyårslöfte du någonsin har?
säkert typ,
känns så här, som att du har haft så många dumma.
Ja, men det har väl säkert varit så att typ gå ner i vikt.
Ja, det var dumt. Ja.
Det är nog det dummaste.
Jag hade under väldigt många år att jag bara, alltså var så här, nästa år så ska jag ha roligare än vad jag hade i år.
Ja, men det kan vara mitt nyårslöfte.
Fast det, ja, jag vet, fast det borde ju vara hela världens
det borde vara nyårslöfte. Hela men mitt bästa nyårslöfte, som jag typ aldrig höll i för sig, var att sluta röka. Men det gjorde jag ju tidsnog ändå.
Ja, det gjorde du till slut. Mm. Vad, vilken är den bästa nyår? Nej, förlåt, jag ångrar mig. Vilken är den sämsta nyår du någonsin har firat?
Åh, oh, gud. Jag gillar ju inte, vi pratade ju förra veckan om att jag inte gillar jul.
Du gillar inte heller nyår?
Jag gillar
vad gillar du för högtider?
Midsommar. Tycker jag är jättemysigt.
Okej.
Okay. Min födelsedag.
Aha, det, där kom det.
Midsommar, jag vet inte, jag tycker alltid, jag, så här, eller så här känner jag. Jag gillar kanske nyår mer nu när jag inte känner att det finns någon press kring det.
Yeah.
För att det som jag alltid tyckt var jobbigt var att det alltid fanns så mycket press kring att man skulle ha så feta nyårsplaner.
Yeah.
Och typ, det känns alltid, det här kommer låta så jävla deppigt nu, men det känns alltid som att alla mina kompisar alltid var så här, vad ska vi göra på nyår? Och sen så är det någon i typ så här sista sekund som trollar. Det har alltid blivit bra, liksom, vi har alltid haft kul. Men det är alltid någon som bara till slut bara, okej, men jag kan ha fest hemma hos mig.
Ja. Yeah.
Och flera år har det varit jag.
Har du haft sådana stora fester liksom?
Nej, kanske så 15-16 personer.
Lagom.
Ja, precis. Det tycker jag är väldigt lagom. Så jag kan inte minnas något sämsta.
Det är ändå konstigt. Alltså, jag kan inte heller göra det. Det är inte det. Jag menar bara att du alltid brukar ha olika sådana bra festhistorier.
Ja, men låt mig tänka. Nej, men just kring nyår har varit ganska mycket odramatiskt faktiskt.
Ja, skönt.
Skönt. Mm. Du då?
Jag försöker tänka, alltså jag kommer liksom inte ihåg ett enda nyår känns som.
Nej.
Alltså, under ganska många år så var ju nyår förknippat med att vi firade Fanny då, som jag pratade om innan hennes födelsedag, för hon fyllde år 1 januari. Men då var det alltid typ att vi kanske var så, du vet att man var så 17 år gammal, hade fest i någons jävla villa, folk typ fyllsköt raketer, aldrig
det
bra.
Det hatar jag med nyår.
Det är verkligen
raketerna, jag är alltid så rädd för det.
Jag hade ett ex bli skjuten rakt mellan benen.
Nej, nej, nej.
Jo. Gjorde slut efter det, nej, skojar jag bara. Det var innan vi blev ihop.
Han snabbt försvann och efter det gjorde det slut. Nej, oj.
Nej, ett, det gjorde den inte. Nej. Alive and kicking.
Vad du vet.
Och allt blev fel. Nej, men, och sen att det alltid var typ alltså, att vi hade köpt upp en fin, alltså, du vet, gjort, någon hade gjort en jävla tårta till Fanny som man bara kastade omkring sig. Alltså, nyår är ofta lite äckligt.
Nej, jag vet inte. Jag minns, det var någonting som du säger om nyår. Jo, nej, men förra året var det så varit. Då var ju vi i Lund. Och hade så här en vux, du vet. Vi var 8 personer, hade en helt vanlig middag. Förutom att jag inte kunde sluta dricka. Och blev, alltså det var här.
Vänta, alltså, alla var vuxna men du var på typ en 40-årsfest.
Ja.
I ditt huvud.
Exakt så. Alltså, jag har typ så här, vi kanske var några fler, vi kanske var typ 12. För att det var några, Oscars bästa kompis, flickväns kompisar var med. Och de...
Nej, Anna, det är inte var, bra.
Typ från, de bodde i Bryssel, de pratade engelska.
Oh, nej, de bodde i Bryssel, ja, det är det värsta jag
hört. Ja, de kände sig jätte... Alltså, och de kände sig jättevuxna och så här världsvana. Och jag blev och bara, som en full viking. Alltså, vet jag, en minnesbild.
Du gick ut och letade upp den där, du vet, den där kundvagnen som du hade när du bodde i Lund. Vi åker!
Och jag har alltså en stark så här minnesbild av att jag så står i Oscars föräldrars bibliotek och nej, alltså nej. Dansar för mig själv, typ så här. När alla sitter och typ dricker kaffe.
Med avec.
Ja, det är så jävla ångest. Och att jag skulle då prata med mannen i den här Brysselparet. Jag skulle berätta någon historia för honom. Och gång på gång gång tappade tråden.
Men vet du vad? Det tänker jag typ är mitt... nyårslöfte för nästa år. Mm. Alltså att jag ska aldrig fylla dansa framför en enda person från Bryssel.
Det kan jag verkligen
joina med. Är det bara?
Det är bara.
Okay.
Ska vi? Nog om mig.
Aldrig!
Karin, tack för att du står ut med mig.
Men gud, det är ett nöje. Men det är fucking Bryssel alltså. Vad ska man göra?
Brur. Finns det inte någon stad nära Bryssel som uttalas typ så? Som stavas brygge. Brys.
Brys.
Jag tänkte också igår på när jag såg på spåret att goda heter Hauda på holländska.
Alltså när man, gud, fan, störig kille personlighet.
Ja.
Gå in, hej, jag ska vi köpa 2 hektar Hauda.
Vad sa du? Ja, den är goda.
Chauda.
Det är så jag bäddar upp för att du ska få inleda ditt fall. Varsågod.
Vet du vad, det är ganska perfekt för vi befinner oss in the area. Refunder är en tjänst som gör att du får pengar tillbaka när du handlar på nätet. Det känns som att folk typ sitter hemma och handlar saker på nätet ganska mycket just nu, eller?
Alltså det är verkligen hemmashoppatider. Och som mord mot mord-lyssnare så kan du gå in på refunder.se/mordmotmord och bli medlem där och göra ett köp inom 2 veckor så får du dubbel återbäring på ditt köp. Alltså du får dubbla mängden pengar tillbaka.
Exakt. Så att med Refunder i allmänhet får du pengar tillbaka när du handlar saker på nätet. Om du går in där på refunder.se/mordmotmord, dubbelt så mycket pengar tillbaka.
Det är helt otroligt. Och för att hitta de bästa dealsen så kan du ladda ner Refunder-knappen så hjälper den dig att hitta det du söker efter.
Så refunder.se/mordmotmord, bli medlem där, få pengar tillbaka när du handlar på nätet. Hej! Okej. Nu börjar jag. Stark ingång. Nej, men jag hade ju någon slags tanke då som jag var inne på. Du kan hålla koll på den.
Ja.
Som jag var inne på förra veckan. Att nyår är en sån tid när man testar något nytt.
Ja.
Byter liv. Sen så gjorde du ju ett fall som mycket mer handlade om att byta liv än vad jag, mitt kommer göra. Så det, den planen sket ju sig lite grann. Jag tänker att jag ska prata om 2 personer som i alla fall verkligen var bra på att börja om från början.
Yes.
Till polisens stora förtret. Jag ska berätta om Jean-Claude Lacco och Hilde van Anker, som under lång tid fanns med på listan över Europas mest eftersökta brottslingar och fick smeknamnet The Devil's Couple. Starkt. Starkt smeknamn alltså.
Verkligen.
Okej, okay. Så den 23 maj 1966 så leker ett gäng skolbarn på sanddynerna i The Han. Eller The Han. Det är en liten kuststad i norra Belgien.
Inte i Bruges.
Inte i Bruges. Fast hoppas att det kan vara ganska nära Bruges, tror jag.
Jag vet inte om det uttalas så.
Nej, men nu gör det. I den här podden så har vi som policy
att man väljer själv.
Att man väljer själv och det uttalas brush. Okej. Okay. Några skolbarn leker på de här sandarna i den här kuststan när de gör en fruktansvärd upptäckt. För dold bland lite så buskage eller liksom lite sånt högt gräs så hittar de en manskropp. Mm. Han har blivit skjuten 2 gånger. En gång i liksom... En av gångerna är i ögat typ. Och jag tror att den andra är bakom, alltså på bakhuvudet. Han har skjutits på nära håll. Och åtminstone det här bakhuvudet skottet har tagit när han liksom har stått på knä typ.
Nej.
Och polisen kommer att identifiera den här mannen som Marcus John Mitchell. Och han är 44 år gammal, gift och har 3 barn. Varav åtminstone 2 är liksom stora och går på universitetet. Han bor med sin fru i London men reser en hel del i sitt jobb. Och sen så gör han typ en del affärer och sådär. Och det gör också att han reser lite. Han är pilot. Mm-hmm. Men han är också alltså så här, han verkar vara typ lite mer så privatpilot. Alltså det är inte det att han är pilot på heltid liksom.
Han har licens.
Ja, exakt. Och han driver också ett företag som producerar hörlurar som säljs på flygplan.
Aha.
Det här är 90-tal. Alltså jag tänker typ att det var lite mer en
gud, det var verkligen en grej då. Det är nog en grej fortfarande i och för sig.
Ja, jo, det är det nog, fast ändå i mindre utsträckning kanske.
Men man behöver
fast borde komma tillbaka. Fast det kanske inte är så att man lyssnar så mycket på hörlur.
Fast så fort du kollar på filmen så måste du ha såna här.
Just det, och nu tänker jag att det borde komma tillbaka igen eftersom folk numera har, ganska ofta har typ iPhone-lurar som inte funkar i
men det är väl alltid speciellt uttag?
Nej, det är väl vanligt sånt?
Nej, det är sånt 3 uttag.
Han verkar i alla fall jobba med såna. Han är också en person
som var på 90-talet var att de hade så sjukt dålig passform. För det alltid var sådana, du vet, hårda som alltid satt lite av örat så här.
Det är verkligen, verkligen sant. Mm. Men det ska vi inte beskylla honom för nu. Han letar också liksom efter så här lite investeringsmöjligheter. För det här bolaget har det varit liksom... Det har varit lite, jag vet inte om det är bolaget som går knackigt eller om det är de verksamheten som han har investerat pengar ifrån bolaget som okay. har gått knackigt typ. Mm. Men de har det lite tufft ekonomiskt just nu liksom. Men han får då en toppenmöjlighet som ska ge honom en lösning på sina egna och sin familjs liksom, ekonomiska familj. Nej, problem. Förlåt. För när polisen intervjuar hans stackars änka så berättar hon att Marcus har varit i Belgien för att hantera liksom en väldigt stor affär. Han har gått in med lite drygt 1 miljon pund i en deal där hans partner ska typ sälja delar av flygplaner.
Mm-hmm.
Och det ska liksom vara en ganska snabb och säker investering. Och eftersom då familjen Mitchell har lite så här pengaproblem så har Marcus lånat ihop pengar av åtminstone 2 kompisar för att kunna gå in i den här liksom dealen. Och han har då sagt till dem att så här, jag kommer lämna tillbaka de här pengarna om bara 3 veckor. Mm-hmm. Så det är väldigt kort liksom, låneperiod. Och han är en så här, superpålitlig, väldigt omtyckt och väldigt så här, trygg person. Mm. Så hans kompisar är liksom så här, nej men självklart. Alltså han är ingen risktagare liksom. Och personen han gör den här affären med heter då Jean-Claude Lacroix. Och han är fransman. Han är en väldigt imponerande person. Karismatisk. Mm. Karismatisk och härlig liksom. Mm. De träffas på ett flygplan till Sarajevo precis alltså i januari 1996 genom okay. en gemensam vän.
Mm.
Och Jean-Claude jobbar bland annat med liksom så här, lite militär materiell. Han har ägnat sig åt lite så här, att typ sälja GPS-system och sånt som ändå som liksom, det är något system som inte kanske typ amerikanerna typ har koll på att den finns där. Alltså du vet, det är lite så här underrättelsetjänst stämning på honom. Liksom.
Mm.
Och nu så ska han då ner till Bosnien för att typ göra någon deal som rör så här radio- och tv-apparater typ, på något vänster. Han får då höra Marcus ekonomiska problem och erbjuder sig att hjälpa till. För han har den här kanonöppningen på gång med flygplansdelar. Och det enda som behövs är att Marcus ska starta ett bolag och sen liksom stoppa in de här pengarna i det här bolaget. Så att de liksom kan, så det kan typ vara en mellanhand när den här affären genomförs. Liksom. Så Marcus kommer hem till sin fru och är så himla, himla glad. Han bara... Nu kommer vi så här, det här hur vi kommer lösa det här, jag kommer fixa det här för all framtid typ, vi behöver inte oroa oss mer liksom. Och han startar då bolaget Stanford, hur säger jag, LTD. Mm. Alltså det är som deras AB, men vad står det för? Varje gång jag ser det så tänker jag på lieutenant.
Men jag det är bara på limited.
Stanford AB.
Mm.
Och han öppnar då 2 konton i bolaget. Det ena öppnar han i Schweiz och det andra lite random på ett bankkontor i nederländska Limburg.
Mm-hmm.
Och det är då Jean-Claude som är så här, ja men du behöver öppna de här för att vi liksom ska, det är de här som vi genomför affärerna med typ. Så att det är på hans instruktioner som han öppnar det här om. Men det han inte vet då är att Jean-Claude Lacroix är ju då förstås en sån jävla bedragare.
Mm.
Och håller dessutom på med en annan parallell scheme tillsammans med sin partner in crime, flickvännen Hilde van Anker.
Mm.
För de använder då företagsnamnet på Marcus nya företag, alltså Stanford, för att lura till sig investeringar i påhittade fastigheter från en annan man.
Mm.
Den tyska affärsmannen Werner Kiefer.
Mm.
Han ska sätta in pengar.
Werner är så sjukt tyskt. Alltså jag måste
det är också affärsigt. Affärsigt som det heter. Jag, en affärsig person.
You do your all affärish.
Nej men, och det här, det är någon, de håller på med någon affär liksom. Mm. Och han ska då sätta in pengar på något konto för att visa sig kreditvärdig. Alltså det ska vara, de ska typ vara låsta på något vänster så här. Medan den här affären genomförs. Så han stoppar in en massa pengar på ett konto. Sen träffas han och Hilde von Anker. Eller Hilde Stanford som han tror att hon heter. Den 7 maj i närheten av Schiphol-flygplatsen där utanför Amsterdam.
Mm.
Och signerar avtalet.
Väldigt bra flygplats.
Toppen. Där signerar de det här avtalet och sen så äter de middag tillsammans. Middagen är super trevlig. De kommer otroligt fint överens.
Mm-hmm.
Så när Hilde frågar Werner om han kan tänka sig att ta med 2 kuvert och lämna av dem hos en kompis till henne i Namur, jag vet inte om det uttalas så, i Belgien.
Du kan fråga mig om annars om
hur skulle du då?
Jag vet inte. Jag skulle uttala så som du gjorde.
Nomr.
Namur.
Jag tänker att jag tänker i mitt huvud uttalas det som lemur liksom. Ah. Namur.
Namur. Ja. Bra. Jag håller med.
Tack. Nej men han ska köra bil. Han ska köra bil från Amsterdam till Tyskland.
Namur.
Nej, till Tyskland. Och på vägen då så säger han så här: skulle du kunna tänka dig att lämna av de här två kuverterna till min kompis i Namur? Och Werner bara så här: japp, absolut. Vi kom ju väldigt bra överens. Vi har den här affären going med varandra typ. Så han ska ändå köra hem. Absolut, ta med mig dem. Ta med mig dem, säger han. Blir radioteater av alltihop. Men för Werner Kiefer kommer resan hem att ta längre tid än vad han tänkt. För strax utanför, yes you guessed it, Namur, stoppas han av polisen. Och de säger att...
Vad är det i kuverten?
De har fått ett tips om att han smugglar droger.
Nej.
Och mycket riktigt, när de öppnar kuverten så hittar de hasch i det ena och gräs i det andra.
Jag trodde verkligen att det skulle vara någon annan typ av drog.
Ja, jag vet, det var oväntat, eller hur? Men jag tänker att de kanske bara köpte det de fick tag på i Amsterdam.
Typ att de bara, okej, vi tar det här.
Werner grips då av polisen och kommer sitta häktad under flera dagar. Medan han liksom så här försöker övertala dem att han faktiskt inte har begått det här.
Alltså man vill ju säga så här, ta aldrig någonting. Alltså,
knarka inte.
Nej, det är med. Verkligen det är med. Men
ta aldrig någonting.
Jag menar så här, frakta inte saker.
Nej, det är klart du inte ska göra.
Men man hade ju själv, hade någon typ
de som... De har ändå gjort en stor affär. Han tror att exakt. Det här är liksom en super... Typ,
tänk om en kund till dig hade sagt så här, du kan du ta med de här två kuverten från Älmhult till Stockholm?
Jag kanske ändå hade öppnat lite.
Hade du det? Jag hade nog inte gjort det. Gud, remind mig att aldrig skicka någonting med dig.
Men gud, remind you att aldrig försöka smuggla droger med mig.
Okej.
Han grips av polisen, sitter häktad flera dagar. Och under tiden han gör det så använder sig Hilde och Jean-Claude. Alltså de har ju hans underskrift nu.
Just det.
Så de förfalskar den på ett avtal som de liksom använder sig av för att föra över de här pengarna som han har stoppat in på det här kontot, till ett av Marcus Mitchells konton.
Mm-hmm.
Så att det är ju som att Marcus, alltså även om de blir påkomna, så är det som att Marcus Mitchell har tagit pengarna. Mm. Det är också Jean-Claude som under sitt alter ego polisinformatör Alain Aubry är den som har tipsat polisen.
Okay.
Om att en bil med Werners registreringsnummer på väg från Schiphol till Tyskland via Namur transporterade droger.
Jävla stört.
Alltså hur, förlåt, man ska verkligen inte säga så här. Men hur smart?
Men det är otroligt.
Alltså det är så,
det är en master criminal.
Ja, alltså verkligen så. Och Marcus är ju att så här, alltså Marcus tror ju att det här är typ den första utbetalningen på hans insats. Alltså det täcker ju inte upp alltihopa liksom. Men han bara, men typ det här betyder perfekt, att pengarna är på väg liksom. Så att han typ signar för de här pengarna eller på något vänster den 9 maj 1996, så det är 2 dagar efter det här mötet.
Mm.
Vad som händer sen är lite oklart, men någonting händer för han börjar misstänka att det är något som är fel.
Mm.
Han börjar bli jättenervös liksom, och man kan senare se typ på hans mobil, alltså på hans telefon record, så att han ringer Jean-Claude då om igen liksom.
Mm.
Och till slut så får han tag på honom och de bestämmer då att de ska träffas och prata om det här.
Undrar vad som har fått honom att liksom börja
alltså att knacka. Antagligen tänker jag att det är typ så här, att det inte kommer pengar så snabbt eller du vet, sådär säkert, liksom.
Ja.
Jag vet inte heller vad som hände med de här pengarna som var på hans konto. Möjligt att det var så att de var så här, då måste du föra över dem till vårt konto. Mm. Alltså att det var ju att det fanns en liksom nästa steg typ. Men det kommer i alla fall överens om att han ska åka då till Knokke. Hur tror du man säger det i Belgien?
Knock.
för där bor Jean-Claude och Hilde.
Mm.
Och de bestämmer då, han bestämmer då, träffar med dem den 23 maj. Och strax innan han ska träffa dem så ringer han sin fru och till de här kompisarna som han har lånat pengar av och bara, jag är på väg att lösa det här nu, ni behöver inte oroa er typ. Jag ska fixa det här nu, ni kommer få era pengar och så här. Vi kommer lösa allting. Men sen hittades han alltså då död den 23 maj i The Haan. Och det ligger typ 30 minuter med bil från det här Knock då.
Mm.
Och både hans och Werners pengar är försvunna.
Mm.
Jean-Claude Lacroix och Hilde van Anker, Hilja heter hon, är förstås superintressanta för polisen. Och de blir liksom tipsade om dem av hans änka. Typ. Mm. Men de har då tagit en färja till Storbritannien den 24 maj. Två dagar efter, alltså den 26 maj, hittar man tillhörighet eller typ, jag tror att det liksom är någon slags identitetspapper eller så, på Marcus i Lymington i Hampshire. Som ligger, liksom, ligger ganska så relativt nära där liksom färjan. Jag tänker mig att de har kört ner, jag hittar kanske
och bara på kastat ut så här.
Nej, men jag tänker att de har kört ner till typ Calais och över till Dover och så den vägen. Men jag vet inte. Det, jag kan också
det låter rimligt.
Så att de har ju flytt liksom. De har flytt från Belgien. Men de kommer återvända till landet liksom några månader senare. Och då grips de. Och där sitter de häktade ett tag. Men det verkar som att det finns inget tillräckligt starkt som knyter dem till det här mordet för att de ska kunna dömas. Liksom. Och då släpps de i brist på bevis. Och jag tror att det är så att vi kommer till det. Mm-hmm. Polisen fortsätter liksom gräva i det här fallet och de kommer så här, under den här kommande utredningen lyckas lokalisera en person som Jean-Claude och Hilda har köpt ett vapen av dagarna innan Marcus mördades, som då stämmer överens med det här vapnet som han blev skjuten med. Och dessutom så kan man binda dem till platsen med hjälp av deras mobiltelefoner tydligen. Mm-hmm. Vilket jag tycker känns så himla tidigt.
96? Ja, jag håller med. Det känns tidigt. Då fanns det ju typ inte liksom gemene mans mobil.
Nej, eller hur?
Eller det började väl då?
Ja, men det är det de säger. Att det liksom går, jag tror att det liksom är sånt.
Det kanske var deras pager.
Typ. Mm. Det kan det varit. Eller så har de väldigt mycket pengar och är väldigt tidiga på mobilen. Ja. Hur som helst. Det finns ett problem. För trots att Interpol har då rödflaggat de här två, att de inte får resa, så har de under pågående utredning lämnat inte bara Belgien utan Europa. Mm-hmm. De flyr först till Brasilien och sen vidare till Sydafrika.
Gud, vilken konstig flygrutt. Men det var för att lura folk.
Jag tänker det. Mm. Och det finns någon sån grej om att så här, de hade utreseförbud liksom, men att det glömdes förnyas. Du vet, alltså, du vet att det var någon sån grej som de liksom hann.
Vad man hade haft ångest på jobbet den då.
Där ligger man i lä.
Verkligen.
Belgien begär 1998, alltså det är så 2 år senare, att Sydafrika ska lämna ut dem. Mm. Men det verkar som att de helt enkelt inte får något svar.
Det är där är någon som också har satt på autosvar bara, och bara gått från datorn.
Och det här fallet är det uppe i belgisk domstol, trots att de anklagade inte är närvarande 1999. Jag tror att deras skuld typ fastlås redan då, åtminstone för bedrägerier och typ penningtvätt. Mm. Och samtidigt som det här händer då så lever det här paret fucking loppan i Sydafrika. Alltså,
jag vill inte säga det här heller. Men det låter ju underbart på något sätt att dra och starta ett nytt liv och leva loppan.
Ja,
men inte på stressigt. Någon annans pengar och fast när man har mördat någon.
Nej, exakt. Och Marcus Enka säger då om det här, att det faktum att de liksom bara lever någon annanstans. Då säger hon så här: "It's the injustice of it. That man and that woman live a life of Riley and they killed my husband and the father of my children. I Google his name regularly in the hope one day that it will come up that he is behind bars."
Ja, jag ångrar genast att jag sa sådär, men jag menade inte dem. Liksom.
Nej, jag vet. Jag vet om ingen tror att du tycker att det är bra att döda någon.
Nej, bra.
Eller stjäla från någon heller.
Bra.
Men hon kommer då få vänta lång tid innan Jean-Claude Lacroix och Hilde van Anker är bakom lås och bom. För att de kommer vara på flykt i 23 år.
Oh, jävlar!
Och hitta på en hel del skit under tiden.
Men gud, har de precis åkt fast? Jesus!
Japp. Yep. Mm. Gud, snabb matte!
Ja, det är min starka
sida. Ja, fast det var länge sedan du gav mig ett prov på det, men nu påminner jag om your beautiful brain.
Förlåt, jag kanske stal någon punchline där i slutet.
Okej. Oj.
Vad hände?
Okej, jag blev uppenbarligen så kränkt för att du stal min. Okej. Lite minikort om de här två personerna.
Vill höra.
Finns väldigt lite om dem, tyvärr. Alltså, jag kommer kunna berätta mer om vad de är up to. Mm. Men just om deras bakgrund. Men Jean-Claude är då som sagt fransman. Eventuellt han också är medborgare i Elfenbenskusten. Okay. Alltså han är ivorian. Mm. För att det beskrivs som hans hemland. Mm. Men han sägs, det sägs också att han är fransman. Så jag vet inte om det bara är liksom en, du vet, liksom semi-rasistisk typ saying. Hur som helst. Han är född runt 1967. Hilde är belgare från Sint Niklas.
Mm-hmm. Där tomten kommer ifrån, eller?
Jag antar det. Sint Nikola. Hon är född någon gång 63.
Mm-hmm.
Jag vet inte hur de träffas. Men de är i alla fall superkära, gränslösa och up to no good.
Uh-oh, the worst combo.
Ja, under tiden i Sydafrika så gifter de sig och får också en dotter. Andra saker som de håller på med. Jean-Claude blir producent och jag tror eventuellt också programledare för Sydafrikas motsvarighet till COPS.
Mm-hmm. Intressant.
Som heter Duty Calls. Programmet går under 3 år, mellan 2000 och 2003, och beskrivs helt enkelt så här. Our cameras go on location with the South African Police Service and capture crime as it's taking place. Det finns liksom en sån stark pressbild på honom från det här programmet, typ, när han står så framför en polisbil i liksom nice. Skottsäker väst. Typ.
Cool. Det är typ min dröm att leda ett sånt program.
Ja, typ inte mitt.
Nej.
Men kul för dig. Det finns en tjänst ledig här.
Ja, perfekt. I'm moving.
Men det är så intressant. Alltså nästan direkt då. Mm. 96 har de begått mordet och sen så tar det lite tid. Liksom, så här. De döms i Belgien sagt 99. Och så bara året efter.
Producent.
Det är så himla
märkligt. De har uppenbarligen inget utlämnings...
Nej, men som sagt, de har inte ens svarat på när de ringer.
Just det, det var så det var.
Nej, men det är bara... Ja, skitsamma, det går i alla fall riktigt, riktigt bra för det här paret. Lacoste van Anker. Mm. Pengarna rullar in från tv-jobben, men också då förstås från de bedrägerier som de fortsätter ägna sig åt.
Mm.
De bor med sin dotter i typ ett mansion i Johannesburg. Äger Ferraris.
Ooh.
Umgås med politiker.
Mm.
Högt uppsatta näringslivspersoner och typ även så här poliser.
Mm-hmm.
Så de är liksom well connected, lever ett riktigt fancy liv i en mansion liksom. Men 2003 så ger de sig på en person med lite för mycket pengar och kontakter. Dublin-baserade affärsmannen Noel Hanley.
Mm-hmm.
Han verkar framförallt göra så här, han är in shipping.
Mm.
Alltså jobbar typ med transport och logistik.
Skeppsmäkleri.
Skeppsmäkleri.
Mm.
Säger man så?
Mm.
Skeppsmäkleri.
Mm.
Det låter som att man säljer skepp.
Men man säljer ju typ platser på skepp och skepp och sådana saker.
Bra, kul. Look at you, Rida Dahlén.
Verkligen.
han håller på med sånt och typ verkar jobba lite grann med typ transportlogistik i typ allmänhet. Och han blir också då lurad med hjälp av flygplansaffärer.
Mm-hmm.
Som jag har förstått det så vill Noel Hanley leasa flygplan till ett bolag i Sydafrika. Ett flygbolag liksom.
Mm-hmm.
Och får då kontakt med en man som heter Roger Wilcox.
Coolt namn.
På vissa ställen så beskrivs det som att han att de skulle starta ett flygbolag tillsammans.
Mm-hmm.
Så det kan vara så också. Det beskrivs lite olika. Hur som helst, Roger Wilcox är Sydafrika-baserad och jobbar bland annat med liksom så här affärsrådgivning och typ investeringsrådgivning i, för folk som vill liksom göra affärer i Sydafrika.
Mm-hmm.
Och han hjälper den här Noel Hanley att få igång sin flygplansbusiness. Du vet, det är någon sån jävla grej. Sätt in 1 miljon pund där, så... Pup.
Don't do it,
för att Roger Wilcox är förstås Jean-Claude och pengarna försvinner. Noel Hanley jobbar i 3 år på att få liksom Jean-Claude inför rätta. Han har privatdetektiver igång.
Yes.
De lokaliserar Jean-Claude och Hilde. Vilket också man bara, ja, om de hittar dem så kan man ju tycka att...
Alltså verkligen.
Fast i och för sig, det är väl en skillnad där att det är så här, det är typ belgisk polis kan ju inte gå in. Alltså även om de lokaliserar dem.
Nej, så får de inte gå in och plocka bara.
Nej, exakt. Utan krävs väl ändå liksom ett utlämningstillstånd. Mm. Hur som helst. Till slut lyckas han då, den här Noel Hanley, få myndigheterna i Sydafrika att agera. Och Jean-Claude och en av hans medhjälpare grips och sitter häktade 2007. Så de liksom väntar på rättegång helt enkelt i något så här fängelse i Johannesburg.
Mm.
Men Hilde tänker inte då acceptera att hennes man sitter inne.
Nej, det skulle inte jag heller göra.
Så hon och några kompisar klär ut sig till polisen. Så går de in och säger så här, bara, nej, men vi har förstått att typ så här, den här Jean-Claude, han sitter häktad här och vi behöver prata med honom om ett annat fall.
Mm.
vi har med oss de här dokumenten typ. Det här är det som säger
fan,
att vi ska...
Fan vad kyligt.
Ja, så de går bara, alltså bara rakt in och hämtar honom.
Fan vad sjukt.
Och det dröjer en vecka innan man upptäcker att han är försvunnen.
Nej. Alltså, är alla poliser i Johannesburg på semester?
Eller så är de i olika mansions och hänger med.
Eller det.
Eller kollar på den nya säsongen av Duty Calls. Så att han rymmer då liksom.
Men vad sjukt.
Och när liksom de väl då upptäcker att han, de är borta, så har de återigen rymt till Brasilien. Mm. Och därifrån åker de till Elfenbenskusten, där de bosätter sig. De döms flera gånger i sin frånvaro för lite så olika brott i Europa. Bland annat bedrägerier, men också för typ dödshot.
Men inte för mordet, eller?
Mm. De har bland annat domar mot sig i Frankrike, Belgien och Storbritannien. Det finns bevis på att de har lurat och stulit från affärsmän i Schweiz och Kanada, bland annat. Men där finns det inga domar.
Okay.
2011 döms de till livstids fängelse i sin frånvaro på mordet. Förmordet på Marcus Mitchell.
Mm.
2013 lyckas polisen koppla ihop paret till en auktion typ, där de bland annat säljer då sin mansion. Mm. Men också lite Ferraris. Du vet ju, kommer du ihåg att de gillar Ferraris?
Jag kommer ihåg.
Nu säljer de av dem någonting. 2016 så placeras båda två på Europols most wanted list. Mm. Och som jag förstått det så...
Men var de inte på den innan?
Nej, då har ju Interpol har ju sagt att de ska inte få resa.
Ja, just det.
Men nu är den på most wanted list.
Mm.
Och som jag förstått det så är Hilde van Anker den enda kvinnan på den här listan vid den här tiden.
Coolt.
Anna, du är så...
Fan.
Alltså, du är så brottstillvänd just nu.
Jag vet. Snäpp arvet, Anna. Snäpp arvet.
Vilket brott hade du helst velat begå?
Ja, men alltså... En riktigt, riktigt lyckad bankstöt.
Ja. Yeah.
Tycker jag är ganska coolt faktiskt.
Jag kan också fucka med en konstkupp.
Absolut.
Men det är väl att man gillar väl allting det här som är... Delvis då förstås uppenbarligen att det är alltså inget våld.
Nej, precis.
Icke.
Jag vet. Thomas Crown Chronicles. Kommer du ihåg den filmen med Pierce berätta. Brosnan?
Med Pierce, fina Pierce Brosnan.
Oh, love him. Han är alltså the ultimate konsttjuv. Och så är det en kvinnlig polis som
jagar.
Ska försöka sätta fast honom. Jag ska inte säga mer än så, men det blir hett.
Gud, man vet verkligen att du har blivit morsa nu när du älskar Pierce Brosnan.
Jag har alltid älskat honom. Alltså, sen jag var liten,
det
sen han var...
Det är morsigast som är. Vem är din favorit i Backstreet Boys? Låt mig gissa, Kevin.
Kevin,
jokes.
Det var verkligen det också. Det är så sorgligt. Nej, vänta, Kevin.
Nej, var inte.
Men vad hette han som var såg så här gammal ut? Jo, det var
Kevin. På riktigt?
Ja.
Men gud, han såg ut som han var 40 och du var 12.
Men Karin, en av mina första största kärlekar var ju Morgan Alling.
Men han var inte så gammal då.
Jag
han var för gammal för
hade
dig.
Crush på Tom Cruise när jag var typ 10.
Du gillar verkligen... Alltså inte en gammal man. Men en för gammal. Men alltså att du gillade Kevin är typ det sjukaste. Och sådär, det är bara morsor som gör det.
Är det det?
Alltså nu kommer någon lyssna. Jag gillade Kevin. Ja, jag vet. I get it. Men typ, alltså så här... Ja, han fanns ändå där för att även the moms skulle ha någonting.
Ja, men jag har haft mogen smak sen födseln.
Själv gillade man ju...
AJ.
Gud, tror du att jag gillar sådana bad boys?
Typ, eller vadå? Brian?
Brian.
Oh, nej.
Brian med hjärtfelet. Han hade rakt av ett hål i sitt hjärta. Känns som vi har pratat om det här innan.
Jag tyckte han såg så
Let me fill
ut.
It, Brian. Let me fill that hole.
Jag tyckte han såg så mesig ut.
Ja, alltså han är ju inte supersnygg.
Nej, inte som Kevin.
Okay.
Hon är den enda kvinnan på Europols lista.
Exakt, och hösten 2019 så genomför Europol en kampanj som heter
Go get 'em, bad boys.
2019.
Go get 'em, bad boys.
Bad boys, what you gonna do, what you gonna do when we come for you,
boo-boo. Så heter
den. Vissa tyckte det var lite långt namn.
Nej. Det gick i, det
nej, nej.
Går hem.
Vi kan unna oss en upprepning på bad boys.
bad boys, what you gonna... Är det bara två? Ja. Jag tycker jag har sagt den tredje.
Vilket också väl är introlåten till Cops. Ett sinnessjukt program.
Det är ett sinnessjukt program.
De har typ äntligen lagt ner det. Alltså det har gått så länge.
Ja, det är ett sinnessjukt program.
Nej, kampanjen heter, vill du gissa igen?
Nej.
Nej, det är väldigt svårt för dig att visa. För det jag inte har sagt till dig är att de släpper en lista med bara kvinnor.
Aha.
Som heter Crime Has No Gender. Man bara,
jo, men där har jag sagt på nyheterna.
Det ändå det. Ja, har du gjort det?
Ja.
Nej, för jo. Där är Hilde med.
Okej.
Okay. Hilde van Anker är med på listan över Crime Has No Gender.
Jag har sett om det.
Wow! Mm. Ah, nysmorgon.
Kan vara.
De är direkt från Elfenbenskusten. nej, men det är då... Alltså folk tycker också... Det är ju alltid anmärkningsvärt, tycker folk, när kvinnor begår brott. Mm. Eller typ grova brott och sådär. Så den här kampanjen får då sjukt mycket uppmärksamhet. Mm. Alltså det är en väldigt lyckad PR-kampanj.
Ja, måste man verkligen säga.
Verkligen. Och jag vet inte om det är ett tips som ger resultat. Eller om det är påtryckningar. Alltså om de liksom... Om det resulterar i påtryckningar på den ivorianska, liksom, ivorianska myndigheterna. Mm. Men hur som helst, bara någon månad efter att Crime Has No Gender-kampanjen lanseras, så grips båda två 2019 i november i Abidjan, som är Elfenbenskustens ekonomiska huvudstad.
Mm.
De ska äntligen lämnas ut till Belgien. Hilde och Jean-Claude har skilt sig vid det här laget. De har bara kontakt när det rör deras dotter, som jag tror typ är 12 nu. Hilde har bröstcancer. Läste någonstans att det var till följd av en bröstförstoring som hon hade genomfört i USA. Är det en grej?
Nej, jag tror typ
det
inte.
Känns typ inte som
det. Nej, jag tror inte det.
Nej, jag vet. Jag håller helt med. Det är
som att jag hörde någon gång när jag var liten att, att det var någon som hade fått en surfbräda i ryggen och fått cancer av det.
Det är faktiskt exakt så.
Det, men jag vet inte. Jag tror inte det funkar så.
Vad var det för sorts cancer? Ryggcancer?
Ryggcancer. Ryggmärgscancer. Jag vet inte.
Fråga. Var du sen rädd för surfbrädor?
Ja.
Ja. Rakt av. Utveckla den på mig. nej, jag tycker också... Och det jag ska också vara helt ärlig. Det har Google Translateats friskt.
De kanske hittade cancern... Nej.
Nej, jag tror typ inte heller.
Nej.
Hur som helst. Hon har då bröstcancer och är tydligen på grund av det ganska öppen för att så här frivilligt åka till Belgien för att få vård där. Så i februari i år, 2020, så flyger båda två till Belgien och häktas för mordet på Marcus Mitchell nästan 24 år efter att det ägde rum.
Jäklar.
Och de dömdes ju då i sin frånvaro för det här mordet redan 2011, men beviljas en ny rättegång. Och som jag förstått det så försöker Jean-Claudes advokat pusha för att typ så här, ja men typ lite grann, det har gått så himla mycket tid. Så därför ska vi liksom döma more lenient. Hildas advokat försöker liksom lyfta fram att så här, hon inte pull the trigger.
Nej.
Och jag vet inte om det är...
De spelar inte sjukdomskortet.
Nej. Ja, lite kanske. Men alltså det hon också, det hon pratar väldigt mycket om att så här, jag är beredd att ta ansvar, men jag minns inte vad som hände den dagen typ. Så att det liksom är det, men hon verkar inte vara den som har skjutit. Men jag menar, hon har ju uppenbarligen varit superdelaktig i jättemånga olika saker.
Det räcker
liksom
inte på något vis.
Nej, så att hon, ja men så, exakt, hon har då sagt att hon så här, inte riktigt minns vad som hände liksom. Rättegången mot det här paret skulle då ha inletts den 27 november. Mm. Så det är typ bara 3 veckor sedan. Eller, vad det var. Eller en månad sedan när vi släpper det här. Men den är uppskjuten. PA, corona.
Ja, såklart.
Som det ser ut just nu så kommer rättegången mot Europas mest eftersökta par, Hilde van Anker och Jean-Claude Lacan, antagligen äger rum våren 2021.
Shit.
Jag har läst jättemånga nya artiklar. Det finns liksom ingen samlingssida för det här fallet, utan det har krävt mängd källor. Det är artiklar från The Standard. Det där var holländska, hör du det? The Independent, BBC, Newsblad.de, The Brussels Time, The Morgan, VRT News, Daily Mail tyvärr, och även irländska Independent. Jag länkar förstås loss i våran Facebookgrupp. Det var jakten på djävulsparet.
Vad sjukt. Vad intressant. Det var väldigt spännande.
Man har ju, alltså, grejen är att jag tycker ganska ofta att de brottslingarna som är på den här typen av listor, det är ju väldigt ofta typ ekonomiska brottslingar.
Mm.
Jag tycker inte att det är, alltså jag gillar en, jag tycker jag är jävligt intresserad av en conman. Alltså jag gillar en bedragare. Mm. Det vilket det här har, men sen när man också adderar det här att de har flytt från ett mord liksom. Mm.
Eller det blir mer. Nej precis, det är inte bara spännande med någon som typ har jobbat på bank och förskingrat massa pengar.
Nej, eller begått något jävla skattebrott.
Nej. Nej,
och så är det ganska ofta på de där listorna typ.
Men det här är väldigt spännande.
Visst var det det?
Ja, men för jag vet att jag låter brottstillvänd. Men nej, det är igen. Någonting som är väldigt liksom... Alltså det är vidrigt att de lurar folk. Och det är vidrigt att de mördar folk. Alltså, det tycker jag verkligen.
Ja, ja.
Men det är någonting som ändå är spännande. Att de lyckas liksom. Och så länge.
Nej, men det, och det är väl också det här... För det blir som du säger, det blir den här kuppgrejen lite grann. Just där att de håller igång... Två, alltså att de inte bara håller igång två parallella scams, utan de enar dem och liksom använder dem mot varandra för att typ göra mer. Det här att han är polisinformatör och har tipsat dem om att så här,
är helt sjukt.
Alltså han, och han är ju tydligen då superkarismatisk och liksom så här.
Är han snygg?
Ja, men han är väl, ja, han är väl ganska stilig liksom. Mm. Eller var då i alla fall.
Mm. Man hade ju lätt fallit för en conman. Alltså. Jag känner det på mig att jag har blivit lurad. Blivit lätt, hett villebråd.
Men vet du vad man ska komma ihåg?
Nej.
Vem som helst kan bli det.
Mm.
Det är ganska lätt att tänka, tror jag. Att så här, det gör ju också att folk typ inte går ut och pratar om vad
Nej,
de har
med.
Nej,
det är så sorgligt. Det är som de alla Lonely Hearts-annonserna som inte vågar säga det.
Romanska drägerierna.
Men jag hade ju lätt fallit för det. Alltså, jag vill ändå säga det. Jag är så sjukt lätt lurad.
Nej, men, och jag tror att det här är det vi måste inse. Typ, att så här, vi måste lägga skulden och skammen där den ska vara. Det vill säga på... för liksom förövarna, och för det gör ju som du säger att folk typ inte vågar berätta. Nej. Eller man försöker ta sig ur på eget hand, och det kan ofta göra att det blir ännu värre, liksom.
Ja, tack snälla för att du berättade.
Tack ska du ha för att du lyssnade.
Nu är det ju specialavsnitt även denna vecka.
Just det, just det, just det.
Så det är ju inte dags för mig att berätta en berättelse. Eller jo, det är det. För det är lyssnarberättelse-dags.
Vilken jävla segway.
Det är lite min grej.
Ja, ja, det är verkligen sant.
Okej. Okay. Okej, det här börjar väldigt fint, det här brevet. För det är inte ett brev utan ett mejl, men det står själv. Hej fina, jag är dökär i er.
Nej, men.
Det är dock inte det jag vill berätta. Jag har en så sjuk berättelse och jag garanterar att den är sann. Det är dagen innan min 17:e födelsedag och min dåvarande äldre pojkvän var ute och festade och vi höll kontakt på sms. Men mot småtimmarna när jag ska sova så hör jag av mig till honom utan att få svar. Försöker gång på gång ringa och smsa honom. Sen får jag ett sms av honom där det står: det har hänt något, jag är på sjukhuset, vi hörs sen. Jag somnar orolig. Gud, så jag hade aldrig, alltså, gud vad svårt jag hade haft att sova. Hon har också det. Hon somnar orolig och vaknar på min födelsedag med en klump i halsen.
Nej, hjärtat.
Hör av mig till min pojkvän och frågar vad som har hänt, och han säger bara: kolla nyheterna. Jag går in på tidningen och det första som kommer upp är: flicka försökte mörda sin lillebror. Och jag brister ut i gråt. Det som har hänt är att min pojkväns lilla syster som var runt 14-16 år och hans lillebror som var runt 10 är hemma själva. Lilla systern har ansvar för lillebrorsan och det verkar gå asbra tills de ska börja laga tacos. Lilla systern får då någon slags flipp och tar en stor tung ljusstake, en sån som står på golvet, och svingar mot lillebrorsan. Han ramlar men hon fortsätter att slå honom med den. Sen tar hon kniven och börjar hugga honom. Hon hugger och han har sår överallt vid händer och försvarsskador tills hon sen lägger en filt över honom. Men då är han inte vid medvetande. Hon börjar fly från huset och från stan. Och det som räddar honom är en grannpojke som upptäcker att lillebrorsan inte dyker upp till sin lekdejt de planerat senare på kvällen. Han ser in i huset och ser lillebrorsan och kontaktar polisen. Polisen blir inblandad och börjar leta efter lilla systern överallt. Och efter ett tag börjar också en jakt med helikoptrar. Alla dessa har jag hört, helt ovetandes om vad som pågick min dåvarande pojkväns familj. Till slut hittar man henne, cirka 1,5 kilometer bort från stan. Lillebrorsan överlever, men bara med nöd och näppe. Han har skärsår i ansiktet och ett jättedjupt stort knivsår i halsen. Hon blir placerad i ungdomsfängelse, tror jag. Vet inte riktigt vad som hände då min före detta pojkvän vägrade prata om det.
Nej.
Han lät mig aldrig komma in på djupet.
ja, det var min historia. Tack för att ni är mina dagar värda att jobba igenom. Ni är bäst.
Du är sorgligast.
Alltså det är så otroligt sorgligt.
Och så... Jag är jätteglad att han överlevde. Men det var så sorgligt. Himla, allting. Himla sorgligt. Alltihopa. Alltså uppenbarligen en sjuk flicka liksom. Mm. Och det den här pojken utsatts för. Och sen att också den här killen inte var liksom kapabel att prata om. Nej, det.
Väldigt hemskt.
Usch. Det var jättehemskt.
Det var väldigt hemskt. Tack för att ni har skickat in era berättelser, får vi säga.
Ja, och det får ni gärna fortsätta göra. Ja. Vi kommer göra lite sådana här avsnitt ibland.
Mm.
Och då är det mordmotmord@gmail.com.
Precis.
Vi får väl också tacka för att ni har varit med oss
det här året.
Hela det här året. Vårt här... tredje år.
Ja, det är sjukt.
Snart har vi 3-årsjubileum.
Ja, det är så starkt. Det ska bli underbart att fira.
Det ska verkligen fira stort. Men vänta, nu hittar vi på. Vi kommer...
Nej, det kommer vi inte göra.
Nej. Eller kanske gör något.
Kanske något.
Vi kommer också, om snart kommer lite information tänker jag om Musikhjälpen specialavsnittet och livesändningen.
Mm.
Vi kommer hålla på det en liten stund till, tänker jag.
Någon gång på det nya året.
Ja, exakt.
För precis. Det är imorgon.
Oh, gud.
Eller övermorgon.
Är det övermorgon?
Ja,
övermorgon. Men tack så jättemycket
tack
och hoppas ni har en jättefin nyår och gott nytt år. Och
gott ta hand om er. År.
Och så hörs vi 2021 förhoppningsvis. Juhu! Ett bättre år!
Ja!